Jaha, våra vänner, ni ska vara hjärtligt välkomna till den här kvällen. Jag trodde aldrig att det skulle bli så mycket folk att säga som det har gjort här ikväll. Det är så att Centern och Vuxenskolan tog kontakt med mig i våras och undrade om vi inte kunde få ordna en sammankomst här ute. Det är ett studiebesök. Och det tycker vi att det kunde ju vara trevligt om det var så att det var någon som hade intresse av det. Och det ser vi ju att det var det. Så att därför så hälsar vi alla som bor här på Kråken med hjärtligt välkomna hit ikväll. Jag har lovat att vi skulle prata lite om gårdens historia. Och det faller på min lott. Sen tar jag då loppet vidare och prata lite om driften som pågår här nu och gårdens storlek och sådär. Första gången som Kråkrum nämns i på papper så att säga, så i historien tillbaka, det är i mitten på 1300-talet, 1343 noga räknat. Då i ett gåvobrev så fick en kille här som hette Nils Turesson. Det var alltså en av bjälkeätten. Det är ju klart att det är så att Kråkens historia går ju än längre tillbaka, fast det finns inte något nedtecknat om det. Annars har vi ju hittat stenyxor här nedanför runt kockarna och ett stort gravfält från järnåldern ligger ju uppe förbi västra Kråken uppe i Oxekullarna. Så det är gammal bygd här. Ni får ursäkta mig, jag får lov att ha lite tappig, annars klarar jag inte av det här. Som sagt, första kände det var Nils Turesson. Han fick det ett gåvobrev 1343. Och han var lagman på Öland och riksråd. Och drots, det vill säga han var vicekung, och han fungerade som vicekung rätt långa perioder när Magnus Eriksson var och slogs mot ryssarna. Den här Turesson, han ställde sig så småningom i spetsen för oppositionen mot Magnus Eriksson. Vi kom väl inte överens, utan han ställde sig i spetsen för oppositionen som uppsatte Erikssons son Erik som motkung. Och detta det slutade illa, för när Erik han dog efter bara 5 år och liksom sen hade de ingen att samla sig omkring, utan han och en hel del andra höga herrar, den här Nils Turesson, de fick flydde via Gotland till Tyskland. Och där var han med och övertalade då Albert av Mecklenburg och komma med över till Sverige och bli kung här. Och så skedde också. Han hyllades som Sveriges kung 1364 på Mora Ängar. Och som tack nu för sina förtjänster mot Albert och mot riket i övrigt så fick den här Nils Turesson Visborgs län och slott i förläning, Finland. Han, några år senare så stupade han i belägringen av Åbo. Och där slutade han sina dagar. Det finns också något som faktiskt förenar honom på ytterligare sätt. Han ägde faktiskt också Centerns kursgård Mem. Det var väl inte kursgård på den tiden, men det, just ikväll är det en hel del centerpartister både här och där kanske. Sen överlät han då, eller gården kom över till en brorson till honom som hette Sten Bengtsson. Nu vet man inte riktigt var gamla Kråkrum låg. Förresten så på den tiden hette det inte Kråkrum, utan det hette Krakorum. Så hade jag varit Nils Turesson så hade jag sagt välkommen till Krakorum. Huvudbyggnaden, det är Man är ytterst tveksam var den låg någonstans, den gamla bjälkegården. Man har teorier om att den låg på den här källan som är här. Vi ska gå ner och titta på den sidan. Den är alltså byggd på 1300-talet i huset. Det finns ju också de som tror att det kan ligga nere på Hovgårdsudden. Där finns gamla rester av något hus. Man är alltså högst tveksam. Det var till och med att här från såna här arkeologer som har funderat på om det ska ligga här på framsidan. För här ute på åken så är det, kan man ju ana att det har varit gammal bebyggelse. Det är, jorden är mycket mörkare och det är tegelflisor och ölandsflisor, sådana ölandsten och glasskärvor ligger. Det syns tydligt att det har varit något, att det är kulturlager där. Nåväl, i alla fall, det gick över till brorsonen Sten Bengtsson. Han tyckte ju inte som sin farbror då att Albert var bra, utan han hjälpte till att kasta ut Albert av Mecklenburg härifrån. Och hans mormor förresten, den här Sten Bengtsson, hans mormor var syster till Hediga Birgitta. Det vet man inte, hon kanske har varit där och tittat någon gång. Sen i sin tur så fick den här Sten Bengtsson en pojk som heter Ture Stensson Bjelke alltså. Och han var då en av landets största jordråttor. Han ägde alltså betydligt mer än vad Kråkön bestod av. Och förmodligen så bestod väl Kråkön på den tiden kanske från gränserna, kanske gick från Alstron till Emån. Det var ju naturligtvis betydligt större än vad det är idag. Han var gift med en dotter till Karl Knut som bonde. Så att han kom in i kungasläkten på det viset. Sen fick han så småningom en pojk som hette Ture Turesson, född 1425. Hans mor var danska och Danmark hade vi ju då inte så långt därifrån. Blekinge tillhörde ju Danmark. Och han satt sig i förbindelse med danskarna så att det blev lite trubbel med regeringen så småningom, så att han blev dömd till döden för det här sammanhanget han hade med danskarna. Men han rymde och kom till Danmark, klarade sig på det viset. Och sen kom han tillbaks här till Kråkön med hjälp av Kristian den första, när han var här och gjorde sina erövringståg. Och han fick då både Kalmar län och Kalmar slott i förläning av denne. Och som tack så hjälpte han då danskarna och vid slaget vid Brunkeberg. Där var han på danskarnas sida. Och han var det här där han blev det känd som en redig hårding. Han var alltså som sagt lejd av danskarna, och i Uppland så slog han ner en bonde här där och fick då öknamnet Allmogens köttmånglare. Så att det var nog en ful fisk den där. Men efter några år så försonade sig han med kungen som var då, det var Sten Sture den äldre. Och tack vare det så fick han behålla Kråkrum. Och nu ligger han begravd ute i klostret i Kronobäck. Hans fick en son, hade en son som hette Peter Turesson. Och han höll till börja med på stuvarnas parti. Men han hade ju dansk blod i ådrorna, så att när dansk-svenska kriget utbröt 1505 så flydde han här från Kråkrum. Han var väl rädd för repressalier, och då grävde han ner en hel del utav sin ägodela som han hade ärvt från sin mor och far. Och nu går ju en sägen här om att vi ska ha en silverskatt som ligger här någonstans. Och jag vet, han ligger där nere i källaren. Vi ska gå ner och stampa i golvet så ska ni få höra hur det är ihåligt det är. Den där skatten förresten, den har vi grävt efter några gånger, men vi har inte lyckats få den. När jag var barn jag var inte född när jag tänker efter. Loffe och hans systrar lyckades övertala sin far att de skulle ner en kväll och gräva där nere. Och De grävde till det var dags för kvällsmat. Kom de och skrek att nu är det kvällsmat, nu får ni komma upp. Ja. Och de satt sig till bord och åt och efter en stund så knackade det på dörren. Och de gick och öppnade. Det var ingen där. Ja, då fortsatte de äta och det tog inte så många minuter förrän det knackade igen. Och de dit och tittade, det fanns inte en människa där. Då sa farmor, min farmor som då levde, jag ska säga det Sture och sa, gå och häv igen den där hålan så vi får lugn. Så att när de hade ätit så gick jag och häv igen den där hålan. Och så var det då glömt i några år. Det vi byggde om här, vi byggde om det här huset 1958. Då berättade ju de där forskarna som var här att de hade varit och grävt och det hade knackat på dörren och sådär. Ja, men sa de, vi som inte bor här, kan inte vi få gå ner och prova? Jo, de skulle ju få prova. Och de gick ner en kväll och grävde till de kom till några stenhällar som ligger där under. Så där djupt. Och sen var det väl dags för att åka hem. De ville inte vara längre den där kvällen utan de åkte ju hem. Sen var de här och jobbade ett och ett halvt år. Men de var aldrig ner och grävde igen. Varför vet inte jag. Ingen aning om varför de inte gick ner och grävde mer. Och de sa ingenting, de fick aldrig tid till det så att säga. Sen när de hade jobbat färdigt här och åkt hem för sista gången, då var jag och hävde igen den där hålen. För ja, det är ju lika roligt att ha det där och kunna berätta som att en gräver och kanske kommer på en brunn eller något sånt där. Då är ju faktiskt det här roligare. Och hittar vi något silver så hamnar det på något museum uppe i Stockholm. Då kan det lika gärna ligga där nere. Nåväl, ja, det var silverskatten. Den här då, ja, han hoppade från stuarna och anslöt sig då till Christian den andra i Danmark. Han stödde mycket dunkel. Man misstänker att han blev mördad eller möjligen att han tog sitt liv för skräcken av Stockholms blodbad. Man kan inte riktigt belägg för vart han tog vägen. Han fick en son i alla fall som föddes 1507 som heter Ture Pedersen. Och han hade hand om försvaret av vår huvudstad under Dackefejderna. Och så småningom så blev han sen till Åbo för att ordningställa fästningen där för att fängsla Erik den 14. Och stannade också där och var ansvarig för hans bevakning. Den här Ture Pedersen, han var gift med en dotter, eller möjligen en dotterdotter till Tore Jonsson Grip. Så vid arvsskiftet där så ärvde han 226 gårdar, lite spridda lite överallt i Sverige. Det var ju lite, liksom lite lönt att få ett arv på det. Sen fick han en son som hette Svante Turesson. Han var rikskansler och han byggde Björnehus. Och sedan vidare så medverkade han i att Mönsterås fick stadsrättigheter. Det var han som låg bakom det. Och det fick Mönsterås 1604. Tyvärr så kom danskarna tillbaka och brände Köpingen 1612. Han sen som fick en pojk som hette Sten Svantesson och han var den sista bjälke här. Han var diplomat åt Gustav den andra Adolf nere i Tyskland. Bor där och underhandlade med Wallenstein och vad de hette. Och han dog i Stettin 1638. Därmed slutar bjälkarnas ett här på kåken som då var över 300 år. Efter bjälkarna så kom Gustav Baner hit. Han kom i ekonomiska trångmål så att han var tvungen att sälja en del och då sålde han Kastlösa, Svartingstorp, Ljungnäs och Slakmöre. Så att man förstår ju att det var rediga tilltagna marker på den tiden. Efter honom så kom den tidens Anders Wall Brakenhjälm hette han. Han var finanskung på den tiden. Sålde till en annan finanskung som hette Lejonkrona. Den här Lejonkronan, han ägde Kråkom 1677. När danskarna brände. 1 augusti så kom danskarna upp och brände Mönsterås och Köpingen. 2 augusti så brände de ner Kråkom här. Och det skedde väl utan förvarning och utan att gårdens folk kan och fick ta ut någonting. Utan det finns något tingsprotokoll där det är någon dräng som förklarar sig att han var inne i lågorna och fick ut gångkläder till frun i huset. Så det var vad som blev över. Nu var de naturligtvis visste att danskarna var i antågande här så att vi hittade Loffe plöjde upp för 20-tal år sedan plöjde han ju upp 12 malmgrytor och en stor kopparkittel här på åkern här nedanför. Och det är de övertygade om att de grävdes ner innan danskarna hann hit och brann. Vi har 6 av de grytorna står här inne i hallen, de kan ni få titta på sen. De andra 6 finns på Hembygdsmuseet här ute. De stod länge i en gammal öppen spis in på slottet i Kalmar. Men när Hembygdsföreningen här ute hade något jubileum så lyckades de få hit grytorna och sen har de fått plats här ute. Och det är ju trevligare att ha dem här ute där de en gång har kommit härifrån. Då är vi framme vid 1712. Och då finns det papper på att då bestod Kråkom av Ödängla, Vistingsmåla, Boslätt, Hammarglo, Siggehava, Älmhult, Fossa med fler. Ja, jag glömde faktiskt säga att den här första Bjälke som var här, han donerade lilla Fossa till kyrkan. Det här prästbostället, det är donerat här. Och väl, nu var vi framme vid 1712 och då bestod Kråkom av dessa gårdar. 1729 delades Kråkom i 3 delar och då hade Liljehornarna kommit hit. Så en del tillföll major Liljehorn, en annan Rudebäck och en tredje Rapp. Rapp han fick i gårdarna Vistingsmåla, Ödängla, Siggehava med flera. Den här major Peter Liljehorn, han deltog i slaget vid Helsingborg och förde senare befälet på en skans vid Klintehalm som heter Stålhatten. Han är begravd här ute i Mönsterås kyrka. Det är väl den gamla kyrkan förstås som är riven nu. Och hans vapensköld hänger i kyrkan. Och han ombyggde huvudbyggnaden här. Och Kråkom 17, nej det finns inget åtal, men här, det står att han byggde om huvudbyggnaden. Sen kommer vi fram då till 1777. Ja, däremellan ett 20-tal år så satt Rudebäck, släkten Rudebäck här. Men 1777 så gick gården tillbaka i Liljehorns ägen. Då till Per Julius, han var amiral. Och han deltog i slaget vid Öland där han fick stämpeln på sig att han förrådde svenska flottan när han vägrade att gå till anfall när det hissades signal för det. Och han blev dömd till döden men benådades och det ändrades till landsförvisning. Men jag vet inte om de kanske kände sig att det inte var riktigt, han kanske inte hade gjort så stor misstag så att så småningom så blev han benådad. Det tog bara några månader så var han benådad och fri igen. Och den här Per Julius, han var reste mycket och vid ett tillfälle hade han hem en neger hit. Och det var ju ganska så ovanligt på den tiden. Den här negern han gifte sig här med en utav kvinnorna som arbetade här på gården och de fick torpet Drakenäs. Så han var torpare i Drakenäs. Han dog 1809. Sen kommer det ytterligare 18 där står att den här gården, huvudbyggnaden byggdes ombyggnad 1815. efter en brand som var 1810. Så man ser alltså att det finns inget nybyggnadsdatum på det här huset. Man vet inte alls när det byggdes. Man bara antar. Den västra kroken, det delades alltså och 1819, och då, det byggdes 1819 av en ryttmästare Raab. 1831 så sålde han ytterligare västra kroken till trädgård. Östra kroken gick då över i släkten Sveder. Den här Sveder var vice ordförande i nybyggnadskommittén för Mönsterås kyrka. Han var bland dem som såg till att det kom, att de fick en stor ny kyrka. 1866 till 1869 förrättades laga skifte här på kroken. Och 1873 till 78 så förenades de här bägge krokengårdarna igen. Då köpte Ulfsparre. Sparre upp alla tre delarna så att det var kroken igen. Delar. Eller återbundet så säger jag. 1892 så småningom så gick det inte längre för Ulfsparre, utan han gick i konkurs och hypoteket i Växjö på över. Sen så efter det så kom vår farfar hit. Och efter honom våra föräldrar, och nu är det vi två kusiner som brukar det. Vi har varsin pojk och det vi vet väl inte än, men det kanske blir så att vi tar vid och blir fjärde generationerna. Som jag tyvärr tror kanske blir sista generationen här som brukar kroken, för att vi har det stort hot av Köpingen nu som har ju beslutat att vi ska börja bygga här nere på skogen så småningom. Och det är klart att ett samhälle i skogen och ett samhälle där, så ligger åkarna här emellan, och det mest naturliga är naturligtvis att fortsättningen blir att det byggs ihop. Så jag tror att kroppens historia vad det gäller jordbruk och vård, det kommer att sluta med nästa generation. Ja, tackar jag för mig. Tack så mycket. En sak till. Vi ska alltså under kvällen dels titta på grisarna, vi ska titta på källan, vi ska titta på grytorna, och så ska vi ta en promenad ner mot sylterna här nere. Och under den promenaden så har vi en chipstävlan. Så att vi delar ut lapparna här, och så avslutar vi kvällen. När vi kommer tillbaka så avslutar vi kvällen uppe vid magasinet.
Det är Libbo och jag som är vår familj, så jag brukar det här. Idag är det ju inte stort. Idag har vi 63 hektar åker. Den arrenderar vi till lite, så vi arrenderar så att vi brukar totalt 85 ungefär hektar. Och sen har vi 100 hektar skog till kroken också. Och vår animalieproduktion, det är ju integrerad svinproduktion. Vilket innebär att vi föder av grisen från den föds och till slakt. Vi har ungefär 60-65 tal suggor och en årsproduktion på 12-1400 slaktsvin. Och växtodlingen, ja, vi odlar då höstraps, råg och vete. Vårt sikte är att vi ska ha halva arealen sådd på hösten och halva på våren. Och på våren så har vi då korn, havre, ärtor och råraps. I höstas fick vi väl inte så som väl är, kan jag säga idag, så mycket höstsäd som vi skulle ha gjort egentligen. Och det var ju tur, för det höstsådde, det trivs inte alls i år. Däremot det vårsådde har ju kommit sig, trots ett sent vårbruk så ser det ganska bra ut idag. I vår produktion här så siktar vi in oss på, vi får ju ganska mycket stallgödsel eller svingödsel nu, vad ni vill kalla det för. Dels fastgödsel, dels flytgödsel. Och då har vi väl som sikte på det att vi ska tillgodogöra eller ge växterna fosfat- och kalibehovet via stallgödsel så långt det räcker. Och sen kompletterar vi det då med handelsgödsel i form av kalsapeter eller enkörter eller vad det heter. Ja, sen har vi det här med växtskydd, det är ju ett måste också som vi får hålla på med ju. Det är ju bara så. Men jag ska inte stå här och prata med er för länge nu, för det, då känns det i benen. Utan vi delar på grupperna. Jag kan väl säga så också kanske att vi har ju skogen som ett komplement. Det är ju en arbetsutfyllnad som är bra att ha. Åt dem egentligen. Men nu är det ju växtodlingen vi ska titta på och det är tipsrundan vi ska gå. Och jag föreslår att vi delar gärna Britta det, va? Gärna Britta. Kan vi? Får jag ta den gruppen? Och så kallar vi iväg. Ja.